Hej och välkommen till Fiskars museum. Det här museet är grundat av Fiskars hembygdsförening 1949. Och den här byggnaden har fungerat som kontor för mekaniska verkstaden och sen senare som bostad för flera familjer. Och därför om man går i den här byggnaden så kan man se att det finns till exempel spisar kvar i rummen. Nu år 2014 under vintern och våren så har den här byggnaden renoverats. Och samtidigt så öppnades en ny basutställning. Så att nu i början av juni så öppnar vi då den här nya basutställningen. Och i samband med den här renoveringen så har man lyft fram den här själva byggnadens historia. Så då man går runt här i den här byggnaden så kan man titta på väggarna. Så kan man se sådana här färgtrappor. Och det är då alltså som vi har lämnat kvar här, olika tapeter och färger som visar att hur det har sett ut här under olika tider i det här huset. Och också, annars också är alla de här färgerna här på väggarna så försökt i alla fall hitta någon så nära som möjligt en färg som har också funnits här vid något skede. Men om själva brukets historia. Så under 1600-talet var Sverige ett av ledande järnproducenterna i Europa. Men man var orolig över att skogen skulle ta slut. För att då man smälter den här malmen så behövs jättemycket träkol. Och därför började också man i Sverige titta hit mot finska hållet om man skulle hitta bra ställen att grunda bruk. Och man vet om det här området så vet man också att här finns ju massor eller flera stycken bruk helt här nära. Som till exempel då Antskog eller Fagervik eller Billnäs och så vidare. Och det här är ju på grund av det att just den här trakten är bra för bruk eftersom det finns då massor av skog. Och så finns det åar, här är Fiskarsån. Och så finns havet här också helt nära. Så att man har haft bra förbindelser till Sverige. Och det har också varit viktigt därför för att även om man har använt också finsk malm så har den varit så pass i sämre kvalitet att man inte har använt den så mycket utan i huvudsak så har man använt svensk malm. Så att det har hämtats från Utö utanför Stockholm så har det skeppats till Skuruhamn här och sen har de så har man hämtade malmen med pråmar längs med Fiskars å in hit i bruket. Så därför har det också varit väldigt viktigt att det har varit bra förbindelser till Sverige. Själva Fiskarsbrukets historia börjar 1649. Och då var det här tyskfödda Peter Torgöste som fick privilegium av drottning Kristina att bygga en masugn och en stångjärnshammare. Så under 1700-talet böts det här ägaren flera gånger på grund av krig och för att det här bruket egentligen gick i konkurs flera gånger. För att även om man hade producerat järn i Sverige redan länge så var det ganska i början här i Finland ännu. Men att om man vill lyfta fram någon ägare här så skulle det säkert vara Bengt Magnus Björkman. 1783, som var en sån här svensk businessman under vars tid det här fiskarsbruket riktigt blomstra. Under hans tid så var det speciellt det här kopparproduktionen som blomstra. Och den här koppar har man alltså då tillverkat här i Fiskars speciellt under 1750-talet eller från och med 1750-talet fram till början av 1800-talet. Och det har funnits då en gruva i Orjärvi, där vid Lojo, där man då har grävt koppar. Så att under den här Bengt Magnus Björkman så blomstrade det här bruket. Men att sedan hans son Bengt Ludvig Björkman, han var en liten sån här, en vild pojke och en slösare. Under hans tid så gick det inte lika bra som under hans pappas tid här i bruket. Och det finns många berättelser om den här Björkman, att han till exempel var ganska våldsam av sig. Det berättas att han hade piska ihjäl en en arbetare och satt till och med i fängelse för det här. Sen finns det till exempel sån här berättelser om att då den här huvudbyggnaden i Fiskars, den här stenmuren, höll på att byggas under hans tid då. Så var han där uppe i tredje våningen och han hade bett sina tjänstemän att hämta in kaniner hit in i huset. Och så låg han där på divanen och sköt de här kaninerna där inne. Så att han har varit lite en sån här speciell figur här i bruket. Dessutom under hans tid så har just den här stenmuren byggts. Så hans pappa hade då redan beställt ritningar på en sån här huvudbyggnad. Men att den här Ludvig Björkman, så han tyckte att det inte var tillräckligt fint, utan han gjorde nya ritningar där den här var mycket större och finare, den här huvudbyggnaden. I alla fall så slutligen säljer Bengt Ludvig Björkman bruket till Johan Jakob för Julin 1822. Och den här Johan Jakob för Julin, han är kanske en av den mest kända och kanske en av de här viktigaste brukspatronerna och figurerna i Fiskars historia. Men att jag berättar lite mer om den här Julinsläkten när vi kommer till övre våningen. Men det här första rummet här i museet så är uppdelat i två delar. Så att här på vänstra sidan när man kommer in, så det är mer av det här brukets riktigt, det här början av historien. Men här på höger sida så har vi en sån här temautställning. Alltså en sån här utställning som byts ut. Och i år, eftersom Fiskars fyller 365 år och det är lite jubileet, så har vi också här på Fiskars museum det här jubileum-temautställningen. Så att här presenteras olika stora och kanske lite mindre fester också. Och till exempel midsommar då har varit en ganska så här viktig fest i Fiskars. En stor fest, att man har faktiskt festat 3 dagar i sträck. Och då var det också så att bruksborna undantagsvis hade, eller arbetarna hade undantagsvis 3 dagar ledigt. Och på midsommar bjöds också de här bruksborna på kaffe vid huvudbyggnaden, vid stenmuren då. Och dessutom så dansar man i 3 dagar. Och man dansar då första kvällen till 2 på natten och andra kvällen till 1 på natten och sen tredje kvällen endast till 12, för att man skulle sen orka stiga upp på morgonen och gå på jobb. Och det har också varit en speciell fest därför för att man kan säga att man lite struntar i de här klasskillnaderna för den här, eller under midsommaren. För det var så att brukspatronen brukar, eller det var tradition att han dansade med alla arbetarkvinnorna här på bruket och patronessan sen igen med alla arbetarmännen. Och det har ju varit ganska speciellt för den här tiden att man, just för de här klasskillnaderna, att man verkligen har gjort så här. En annan sån här fest som har varit ganska speciell här i Fiskars, men alltså annars också i Finland, så har ju varit namnsdagen. Och namnsdagen har ju egentligen ända fram till andra världskriget varit en större fest än vad födelsedagsfesten har varit. Och man har ju firat den då på väldigt liknande sätt som man firar födelsedagsfester idag. Man har då till exempel just haft såna här gratulationskort som man har skickat, och så brukar man bjuda på kaffe och kaka. Dessutom en kanske lite sådär mer speciell tradition som man haft under namnsdagen, så har varit en sån här namnsdagsträd, alltså, eller rättare sagt en namnsdagsgran. Alltså man har pyntat upp en gran under namnsdagen till äran av det här namnsdagsbarnet. Och det här har ju egentligen är en företrädare till det här julgranen. I Fiskars så blev 28:e i första en sån här egentligen allmän festdag nästan. Och den kallas då Kalledagen. Och det här beror på att det fanns så väldigt många smeder som hette Kalle här. Så att det var så många som skulle firas, så det blev nästan som en sån här stor festdag i hela bruket, en sån här riktigt allmän fest där man kanske till och med kunde ta en sup sen senare på kvällen.